Det här är en podd från Svenska Yle.
Niklas Fagerström, behöver jag oroa mig för vilket sorts vaccin eller vilket märkes coronavaccin jag får när det nu sen väl är min tur?
Du behöver inte oroa dig för det. Det viktigaste är att bli vaccinerad.
Det är mycket med det här nu om de här olika sorternas vaccin, hur de verkar, inte verkar, biverkningar och väldigt mycket frågor och också många svar nog kring vaccinfrågan. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och Niklas Fagerström som jag har med mig bevakar just hälsofrågor på Svenska Yle och följer med det här. Och vi ska prata om covid-19-vaccinerna. Och man vet ju en hel del nu om hur effektiva de är och man vet också vilka biverkningar vaccinerna ger, eftersom nu är det ju så då att många länder har ju satt igång massvaccinationer. Vi har ju nu då 3 coronavacciner i Finland. Pfizer-BioNTech, Moderna och AstraZeneca, de här 3 olika sorterna. Vilka slags biverkningar har de så här långt gett upphov till?
De har alla så gott som uteslutande lett till mycket lindriga biverkningar, om det ens alls har gett biverkningar. Det är ungefär hälften som inte alls får biverkningar. Och om det då ändå kommer biverkningar så är de övergående och ganska så här typiska, så som det liksom är vanligt från andra vaccinationer också. Och vi har ju då fått en hel del erfarenheter nu då från USA, Israel och Storbritannien. De har redan vaccinerat flera miljoner personer. Och det där egentligen enda mera allvarliga biverkningen som har dykt upp så handlar om sån här akut allergisk reaktion. Men det är någonting man kan behandla med adrenalin. Och enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC så drabbar det här ungefär bara 4-5 personer för varje 1 miljon som vaccineras. Så det är alltså jättesällsynt. Men man har ändå på vaccinationsställen beredskap att kunna ge liksom behandling om det här skulle uppkomma.
Men de här lindriga biverkningarna då som finns, vilka är de? Vilka är vanligast?
Det var en färsk studie från Storbritannien som tittade närmare på det här. Den hade tittat på ungefär 40 000 personer och vilka bieffekter som uppkom. Och den vanligaste biverkningen var att smärta på injektionsstället. Och sen fanns det dessutom sådana biverkningar som påverkade hela kroppen. Och det liksom då kan handla om värk eller frossa eller feber. Och så var det 22%, alltså lite vanligare också efter den andra dosen. Och det här är alltså ganska väntat att kroppen reagerar kraftigare på vaccinet andra gången. Det är liksom, immunförsvaret har lärt sig att reagera på sjukdomen helt enkelt. Så det är enligt experter ett gott tecken.
Ja, precis. Kroppens motståndskraft är alltså då, eller immunförsvaret är alltså igång. Men hur är det då om man har haft covid-19 och får vaccin? För då är ju också immunförsvaret igång eller har varit igång i alla fall. Hur funkar det då?
Experterna betonar att det är viktigt att vaccinera sig ändå, trots att man kan ha haft covid-19. Alla vet ju inte ens om huruvida de har haft det eller inte, men i många fall är det ändå tydligt. Men alltså det är så att det skydd man får efter att ha varit sjuk i covid-19 kan vara bra eller mindre bra, medan det skydd som vaccinerna ger är mer konsekvent på en bra nivå. Så att det talar liksom för att det är viktigt att vaccinera sig.
Men den här frågan då om vaccinerna och deras verkningsgrad och vilka som är effektivast. Nu är det väl ju ändå så att Pfizer, BioNTech och Modernas vacciner är de som då i forskningsrapporterna är de som skyddar eller som har det högsta skyddet, eller hur?
Det stämmer. De skyddar också väl mot så medelsvår och till och med mot lindrig sjukdom relativt bra. Men poängen är kanske snarare det, eller det är snarare det, enligt Världshälsoorganisationen WHO, att alla de här godkända coronavaccinerna så skyddar enligt allt att döma bra mot allvarlig sjukdom. Och det är ju det som man vill komma åt. Så att därför är det då viktigt att ta ett vaccin. Och det har liksom inte så stor betydelse vilket av de här nu aktuella vaccinerna det är.
Mm. Ja, det är ju en sak som man kanske glömmer bort eller inte kommer att tänka på det här. Att det viktiga är just precis det, att inte få allvarlig covid-19. För det är ju då som det blir alltså konkret farligt. Så det här då med alltså att det finns ju... Jag vet inte hur allvarligt menat det har varit, men så här någon som har sagt att de till och med vill tacka nej till AstraZeneca för att de tycker att de andra så verkar så mycket bättre. Så det ska man då uppenbarligen inte göra.
Det viktigaste är ju som sagt att få en första vaccindos så snart som möjligt för att få ett skydd, så att om man drabbas så blir effekten lindrig, liksom den här sjukdomsbilden blir betydligt lindrigare, högst antagligen. Så det, därför är det viktigt att man tar det första vaccin som man erbjuds. Och när det råder brist på coronavacciner så är det inte heller möjligt att själv välja, utan det är helt enkelt bara att ta det man får, men att alla de här vaccinerna som nu är aktuella så borde vara bra.
Det är ju också bra att komma ihåg i sammanhanget förstås att när vi talar om vaccin eller andra vacciner, till exempel influensavaccin, så har det ju heller aldrig varit så med dem att de ger ett 100% skydd. Så det är ju bra att komma ihåg som sagt att inget vaccin kanske någonstans ger det 100% skydd som man kanske känner att man önskar sig nu mot corona eller mot covid-19.
Ja, det stämmer. Influensavaccinerna så skyddar ofta till ungefär 60%, så att coronavaccinerna är, när man jämför då till influensavaccinerna, så är de mycket bättre.
En annan fråga då, när man väl är vaccinerad sen, kan man då föra smittan vidare fast man då själv inte får den, eller får den lindrigt?
Det här är en ganska central fråga. Tyvärr vet vi inte svaret ännu i det här skedet. Det verkar som så att vaccinerna definitivt minskar på smittspridningen, men vi vet inte ännu hur mycket. Så att studier som kan svara på det här med säkerhet är att vänta.
Mm. Ja, det stöder ju förstås det som ju många experter har sagt nu, att även om många är vaccinerade och man själv är vaccinerad, så behöver man fortsätta med de här försiktighetsåtgärderna, eller hur?
Det stämmer. Det är just därför att vi inte vet det här med hur vaccinerna påverkar smittspridningen. Så att när vi vet mer om hur den här dämpande effekten, hur stor den är, så kan det då få betydelse för restriktioner i samhället och för, ja, vi får en klarare bild av hur snabbt vi kan få slut på epidemin.
Nu är det ju så i flera fall att man skjuter upp den andra dosen vaccin. Det är ju så, man ska ju få två doser. Men vad betyder det nu då? Hur påverkas effekten av det här då om man skjuter upp den andra dosen?
Det har kommit flera studier nu på sistone kring det här, och de visar alla att effekten blir bättre när man förlänger tiden mellan den första och andra dosen, så som man nu har gjort i Finland och också i Storbritannien. Till exempel Pfizers och Modernas vaccin, så hade man forskat på det sättet att de skulle tas med 3-4 veckors mellanrum, men nu har man då förlängt det här med liksom det här dosintervallet till 3 månader här i Finland. Så att det är ju bra att det finns då också forskning som stöder det här. AstraZenecas vaccin till exempel så hade en effektivitet på 81% när det gavs med 3 månaders mellanrum, men bara 55% när det här dosintervallet var 6 veckor eller mindre. Så det har nog en stor betydelse, och det är ju bra då att effekten faktiskt blir bättre när man skjuter upp dosen. Sen vet man inte ännu i det här skedet då att hur länge det här, hur långt fram man kan skjuta upp dosen. Men, men jag talade med Mika Rämet som är chef för det här vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, och han betonade att de nu godkända coronavaccinerna ger ett bra skydd redan efter en dos, och enligt allt att döma så håller då den här skyddseffekten i sig väl i åtminstone fram till den andra dosen, alltså då i 3 månader.
Ja, för en av de stora frågorna är ju just då brist på vaccin, det vill säga att läkemedelsbolagen inte kan leverera så snabbt som man hade hoppats först, och de riktigt stora doserna kan de ju inte leverera än. Så kan man liksom tänka sig här då att man skjuter upp dos 2 ytterligare för att då i andra ändan kunna vaccinera fler?
Det är just det som det kommer nog att bli aktuellt att fundera på. Så som det nu ser ut så kommer en stor del av de vacciner som kommer senare på våren att gå åt till att ge de som redan har vaccinerats en andra dos, då liksom 3 månader efter att de har fått sin första. Så då blir det ju en väntan, att det är många som inte får då sin första dos för att det är många andra som ska få den andra dosen. Så att om man tänker sig att man skjuter upp den här andra dosen till exempel till 6 månader, så då skulle betydligt fler kunna vaccineras senast på sommaren åtminstone en gång.
Men hur ser det ut med vaccinleveranserna här nu då framöver? Finns det hopp om att de här bolagen kan leverera snabbare?
Det finns det definitivt. Tillverkarna ser ut att stegvis kunna öka produktionen, så att redan i april är det troligt att vaccinmängderna som levereras är betydligt större än vad de har varit hittills. Så att senare på våren är nog läget ett helt annat än nu.
Men parallellt med vaccineringarna så pågår ju också det då som ju är oroväckande och som skapar många frågetecken. Och det är ju det då att det uppstår nya eller flera virusvarianter av coronaviruset, och det har muterat flera gånger, och nu börjar man nästan tappa räkningen på de varianterna som dyker upp i världen, men hur vanliga är de nu egentligen?
De har blivit allt vanligare. Man räknar med att virusvarianter står för närmare hälften av de bekräftade nya coronafallen i Finland. Man har gjort stickprov, och fram till i fredags så var det så att man hade hittat ungefär 500 fall av den brittiska virusvarianten i vårt land och 22 fall av den sydafrikanska och 1 fall av den brasilianska. Och det är då främst den här brittiska varianten som har ökat snabbt. Och det beror då på att den uppenbarligen sprider sig betydligt snabbare, och därför blir den också vanligare snabbt.
Men det som ju då, nu då uppenbarligen väcker mera oro bland experterna, så är de varianterna då från Sydafrika och Brasilien. Varför är de varianterna svårare eller värre?
Det finns laboratoriestudier som har visat att de här 2 varianterna verkar vara mer motståndskraftiga mot de antikroppar som coronavaccinet förorsakar. Också då mot antikroppar som folk som har varit sjuka i covid-19 har skapat mot den här första versionen av coronaviruset. Så att det betyder då att man kan få sämre skydd och bli liksom lite sjuk eller till och med mera sjuk. Att det här skyddet är inte så bra som det skulle kunna vara. Uppenbarligen så är det ett lägre skydd. Men det här är inte hela historien, det är lite knepigt det här. Men det är också så att vi får skydd av någonting som kallas för T-celler som utgör kroppens cellulära försvar, och vaccinerna kommer liksom också med en boost till T-cellerna. Så att de tror det nämligen fungerar enligt experter bra mot virusvarianterna. Så att vi vet inte riktigt ännu hur bra de liksom vaccinerna skyddar ute i verkligheten så att säga. Och tills vidare vet vi bara att det skyddar sämre i laboratoriestudier.
Men det pågår ju då ett slags race kan man säga här då nu mot, mot virusvarianterna då, eller liksom forskarna mot virusvarianterna här nu då, att
definitivt, ja.
Att ha hitta, ja, att hitta ett vaccin som klarar av dem, men exakt då vad läget är här, så det vet vi alltså inte riktigt, är det så?
Vi vet inte riktigt ännu hur bra vaccinerna bitar på de här varianterna. För Finlands del är ju bra att den variant som är vanlig här är den här brittiska, och den verkar liksom inte vara ett lika stort hot så att säga. Men samtidigt är det också så att man kan uppdatera vaccinerna, och det kommer nog att ske. Mm. Det arbetet har redan påbörjats. Så att till hösten så har vi realistiskt sett många nya versioner också av de här coronavaccinerna.
Så det här att virusvarianter och mutationer förekommer, det är då heller ingen anledning att låta bli att vaccinera sig. Alla vaccineringar är bättre än inga vaccineringar, det är liksom slutsatsen.
Definitivt. Sannolikheten för att man drabbas bara lindrigt ökar, och det är det som är liksom huvudpoängen här.
Tack för de här förklaringarna och den här genomgången av var vi står nu med coronavaccinet. Niklas Fagerström, vetenskapsjournalist som bevakar hälsofrågor på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Hej då!